Ja, vi ska läsa Guds ord tillsammans. Och vi kommer nog att bläddra en hel del. Jag tycker om att belysa varje fråga eller varje ämne med många bibelord. Därför att de olika texterna bekräftar varandra och belyser varandra. Fröjd i Herren. Vad betyder det? I Herren. Uttrycket finns, eller tanken finns åtminstone på två ställen. Vi ska börja i Filipperbrevet 4 där vi har välkända ord. Fjärde versen. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det är ju ett fantastiskt löfte. I NT81 står det att vi får ett beskydd för våra hjärtan och våra tankar. Och det är ju också en bra översättning, en bra tanke. Därför att bekymmer, det är något som det aldrig talas väl om i Bibeln. Du gör dig bekymmer för många handa. Och säger ju Jesus till Marta. När hon slamrar som bäst med stekpannorna. Vi behöver ett beskydd så att vi inte halkar in i bekymren. För bekymren, säger Jesus i bergspredikan, är ju en ingångsöppning till att tjäna mammon. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, gör i därför inga bekymmer. Gläd er alltid i Herren. Det är alltså en uppmaning. Det är en uppmaning som på något sätt ska gå att efterleva. Och det är det vi ska utforska lite närmare under de här dagarna. Vad det kan betyda och vad det vill säga. Vi ska gå till Gamla testamentet, till Nehemja 8. Där vi möter den här tanken på nytt. Och då är det uttryck som jag har använt i inbjudan till de här dagarna. Nehemjas bok handlar ju om Israels folks återkomst ifrån exilen i Babylon. Och folket hade ju syndat tappert tills Guds tålamod tog slut. Och folket fördes bort i fångenskap. Och arkeologer kan berätta att många av städerna i Judabergsbygd visar att det var en stor ödeläggelse just vid den här tiden, 500-talet före Kristus. Så att Nebukadnessar gick hårt fram och folket hade verkligen fått känna vad det vill säga att inte längre stå under Guds beskydd. När man nu har kommit tillbaka så läser man lagen, den som folket hade brutit emot. Vi ska börja i fjärde versen. Esra, den skriftlärde, stod på en hög träställning som han hade gjort för detta tillfälle. Bredvid honom stod Matitja, Sema, Anaja, Uria, Hilkia och Maaseja. Och på hans högra sida Till vänster om honom Pedaja, Misael, Malkia, Hasum, Habadja, Habadana, Zakaria och Mesulam. Esra öppnade boken inför allt folkets ögon till han stod högre än allt folket. När han öppnade den reste sig allt folket upp. Esra prisade Herren, den store guden, och allt folket svarade med uppräckta händer. Amen, amen. Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Jeshua, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja och leviterna undervisade folket i lagen medan folket stod där var och en på sin plats. De läste ur boken ur Guds lag och utlade texten så tydligt att man förstod det som lästes. Nehemja, ståthållaren, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket sa till allt folket: denna dag är helig för Herren er Gud. Sörj inte och gråt inte, ty allt folket grät när de hörde lagens ord. Och han sa till dem: gå iväg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt. Ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet. Och leviterna lugnade allt folket och sa: var stilla, ty dagen är helig. Var inte bedrövade. Och allt folket gick då iväg och åt och drack, sände omkring gåvor och gjorde sig mycket glada. Ty de hade förstått det ord man hade förkunnat för dem. Nu hade folket alltså fått höra Guds vilja, den som folket förut hade brutit emot. Och det blev tydligen så chockerande så att allt folket stod och grät. Och det är ju märkligt, därför att många av dem som stod där hade antagligen fötts under exilen. Men tillräckligt många kom ihåg det gamla templet och tiden före Jerusalems förstörelse. Och deras gråt stimulerade säkert de andra till att gråta med. Och det är ju viktigt att se här att när en människa eller många människor, kanske ett helt folk, ångrar sina synder, så är det viktigt att man också ska uppmana dem att glädja sig i Herren. I min ungdom sjöng jag i två körer i en mycket chartoansk kyrka, och det var väldigt, väldigt allvarligt. Och det sades visserligen att syndernas förlåtelse meddelades, men man kände det aldrig på riktigt. Och här bryter man av och går hem och äter något riktigt gott och gläder sig inför Herren. Och det betyder att nu har folket bytt glädjeämne. När vi talar om att glädja sig i Herren så handlar det om att byta glädjeämne. Ett glädjebyte. Det som förut hade glatt folket, det hade bedrövat Herren. Nu var man tillbaka och stod på nytt under Herrens nåd och beskydd. Nu ville man följa hans vilja. Nu ville man glädja sig i det som var Guds glädje. Och det är viktigt att vi upptäcker att det här med att glädja er alltid i Herren inte betyder att man alltid måste vara glad. Är man deprimerad så är man. Har man sorg i familjen så har man. Man behöver inte dansa på varje begravning, utan det finns utrymme också för tårar, sorgens tårar. Men det här alltid, det har mera med att göra. Vad är det i princip som är min glädje? Vad är det som gör mig glad? Lukas återger ett tillfälle då jag tycker det här syns väldigt tydligt. 10:e kapitlet i Lukas evangelium. Lukas 10:17. Då har Jesus skickat ut 70 lärjungar, 2 och 2. Och de har varit runt och de har förkunnat om riket. Och de har botat sjuka och befriat människor från andligt betryck. Och nu kommer de tillbaka och de är alldeles elektriska. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Det är en väldigt viktig uppmaning. Jag tror inte jag har träffat någon som varit med om att för första gången befria någon ifrån andemakters betryck utan att känna den där pirrande känslan av triumf. Ah! Det funkade. Nu ska vi gå loss här. Akta er för triumfalism, säger Jesus. Därför att går man in i den så är man snart en falsk profet. För då, det är den frestelse som andemakterna kan bjuda på i det här tillfället. När man blir stor och gläder sig över makten istället för att glädja sig över nåden, så dröjer det inte länge för man får stryk. Gläder över att era namn är skrivna i himlen. Vi ska återvända till Filipperbrevet 4. Där står det så här i 5:e versen: låt alla människor se hur vänliga ni är. Och det låter ju också lite konstigt. Det är ju den här flatheten som gör att konflikter i Guds församling ofta blir värre än på andra ställen. Därför att vi ler vänligt i det längsta, och när vi inte klarar det längre så smäller det av ordentligt. Gör ert saktmod kunnigt för alla folk, tror jag det stod i 1917. Saktmod, vänlig. Vad betyder ordet egentligen? Ja, det betyder i första hand här, tror jag, att vara uthållig och tålmodig. Därför att Paulus sticker ju inte under stol med att efterföljelsen också innebär att man får många vänner, men också att man får ovänner. Man får fiender. Och att man hamnar i konflikter. Och i dem gäller det att, så att säga, vara uthållig i sin trohet emot Herren. Uthållig i att hålla kontakten med Herren. Att inte bli så upptagen av konflikter eller så bekymrad över förföljelse eller mothugg, så att man tappar bort Guds rike som det glädjeämne som det är. Vi kan ju lyssna till Paulus till en början. Apostlagärningarna 14 och 20. Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiochia och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. I varje församling insatte de äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. De styrkte lärjungarna. Det var intressant. Vad sa de då? Jo, de sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma till Guds rike. Och det är ju sant. Jag fick en bok för ett tag sedan som var skriven av en kines som heter Broder Jun eller någonting sånt där. Det är kanske fler som har sett den. Han beskrev före Mao så hade vi kyrkor och vi hade biblar och vi hade fina församlingar och vi hade pastorer. Sen kommer Mao och kulturrevolutionen. Då brände de ner våra kyrkor, satte våra pastorer i fängelse och torterade dem. Tog biblarna ifrån oss. Och sen hade vi ingenting mer än Kristus. Men det var då det började. Och det är ju i det läget som det är viktigt att hålla fokus på detta med att glädja sig i Herren. Att byta glädjen. Det är ju annars lätt gjort att man lägger glädjen i Herren så att säga ovanpå andra glädjeämnen. Och jag säger inte att det är fel att göra det, jag säger inte att det är synd, men det finns mera kraft i detta att ha Herren som sitt stora glädjeämne. Och att det kan betyda att efterföljelsen betyder någon sorts uppoffring, någon sorts smärta. Paulus styrkte lärjungarna. Jag tycker det är ett så intressant uttryck. Låt alla människor se hur uthålliga eller hur tålmodiga ni är. Det här är alltså inte en fråga om en känsla i första hand. För känslor kommer och går. Man kan inte alltid lova känslor. Det är ju inte det man lovar när man gifter sig heller. Utan man lovar en attityd, en trohet. Och det är ju också det handlar om här. Att ha en medvetenhet om Guds rike. Och den medvetenheten kallas i Nya testamentet för hoppet, vårt hopp. Det har ju de sista decennierna talats mycket om tro och mycket om kärlek. Men hoppet har vi hoppat över. Vi pratar inte så mycket om det. Ibland har hoppet framställts som en sämre sortering av tro. En tro för de svaga. Men hoppet handlar om allt det som mitt medvetande om det eviga livet kan utlösa. Himlen här och nu. Himlen som framtidsperspektiv. Och himlen som nutids drivfjäder, drivkraft. Och Paulus skriver en hel del om detta i Romarbrevet 8. Vi ska läsa ett rätt så långt avsnitt från 18 till 28. Redan första versen är ju nästan som en knockout. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Och då får vi ju ändå tänka på de som verkligen lider förföljelse för sin tro. I Irak till exempel. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Hela skapelsen suckar och våndas. Och det gör också vi som har fått den heliga ande. Men vi är frälsta i hoppet. Alltså, löftena handlar om det rike som ska komma. När Jesus återvänder så kommer vi att förvandlas. Då uppenbaras Guds barn. Nu syns det ingen större skillnad. Vi kan sörja ibland över att skillnaden inte syns bättre än den gör. Vi tycker ofta att om den syntes bättre så skulle det vara lättare att vittna. Men då kommer skillnaden att synas, så att säga, rakt av. Fram till dess så får vi vänta. Vi har fått anden som en förstlingsfrukt. Därför att till pingsten så bär man inom judendomen fram ett offer av det första som den första skörd som man har kunnat skörda. Och på samma sätt är den heliga ande en första utbetalning, så att säga, av hela det arv som löftet handlar om. Det vi ska få sedan. En handpenning. Samtidigt som vi har fått den heliga ande, med allt vad det innebär av kraft, vägledning, vishet och möjligheter, så kan vi ändå komma i sådana svårigheter att vi inte ens vet vad vi ska be om eller hur vi ska be, utan att anden får be i vårt ställe. Och det är inget konstigt i det. Så kan det mycket väl bli. Det finns mycket läkedom och mycket hjälp i den heliga ande. Men det är ändå inte så att livets grundläggande villkor förändras för att man blir kristen. Och när jag säger grundläggande villkor så menar jag att det finns fortfarande lidande som vi inte kan förstå och som vi inte kan förklara. Därför att om man plötsligt blev ung, rik, frisk och vacker bara för att man blir kristen, då skulle alla bli det utan att omvända sig. Utan det är på många plan en fråga om ett byte. Ett byte där kanske vissa svårigheter, vissa lidanden, vissa trångmål lyfts av en, men där samtidigt andra kan komma istället. Vi ska titta i första kapitlet i Efesierbrevet. Jag börjar läsa i den 11:e versen i Efesierbrevet 1:11. I honom, det vill säga i Kristus, har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro och tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Hur uppstår hoppet, frågar vi. Ja, det är andens verk. Att vi får ta emot den heliga ande och på något sätt få uppleva en Guds gemenskap. Och i den har vi också, så att säga, löftet om resten. Att hela den härlighet som utlovas ska bli vår. Ett evigt liv ihop med Herren. Där det som Paulus kallar vår förnedringskropp ska bytas mot en härlighetskropp. Anden är en handpenning och ett sigill. Alltså ett första tecken på att vi har fått hela arvet, eller kommer att få, rättare sagt. En första utbetalning. Vi fortsätter i 17:e versen. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysa så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Ja, det är ju fantastiska ord det här. Uppståndelsekraften som är verksam i dig och mig. Och visst, vi har mycket kvar att upptäcka när det gäller uppståndelsekraften. Och mycket att få förvänta sig när det nu talas om en vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om Gud. Och vi har mycket kvar att upptäcka på den här sidan graven. Det är jag alldeles övertygad om. Men samtidigt är det ju så att det som vi får här och nu är en första utbetalning. Och vi lever ändå kvar under de villkor som gäller för alla människor. Nämligen att vi kan inte leva ett helt annat liv. Vi kan inte leva på en annan planet i en annan värld än de människor som ännu inte har kommit till tro. Men detta att komma till tro, det jämställer Paulus med att uppstå från de döda. Vi minns hur Herren säger i lustgården att om ni äter av detta träd ska ni döden dö. Och därför, om vi läser vidare nu i andra kapitlet några verser. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Ja, vi är uppväckta från de döda. Samma kraft som uppväckte Kristus har också gjort oss levande med honom. Det är väldiga ord och det är stora ting att glädja sig åt. Och detta att glädja sig i Herren handlar alltså mycket om att verkligen få del av den uppenbarelse som visar vad det här handlar om. Vad hoppet betyder i våra liv. Det vi har att se fram emot, att hämta glädje ur. Det är ju ändå så att i väckelsetider så talar man mycket om himlen. Och mycket om Jesu återkomst. Väckelsetider är eskatologiska tider. Då man talar om det som vi väntar på. Och för varje dag kommer vi en dag närmare. Och vi kan inte rycka på axlarna och säga det att ja, det är många som har väntat på honom, men de väntade förgäves. Ja, det kanske dröjer längre än vad vi var beredda att tro. Men poängen är inte den att ja, Jesus kom inte i deras livstid. Utan poängen är den här att i och med att det himmelska perspektivet var levande i deras livstid, så fanns det också en smittsamhet. Det fanns också någonting att berätta om. Därför vi tänker ofta så här när det blir tal om att berätta för andra, hjälpa andra att komma till tro. Då tänker vi att ja, jag är ju inget helgon precis. Jag är väl inte Guds bästa barn. Och om jag ska berätta om Guds rike så kommer alla att titta på mig och säga att ja, det syns inte mycket på dig att du tillhör Gud. Nej, det kan väl hända. Men om sådana som jag får lov att vara med, så kanske du förstår lite bättre vad det handlar om. Därför att vittnesbördet drivs av hoppet. Hoppet gör att vi måste berätta för andra. Och därför är det här inte någon bisak. Någonting liksom att ha lite vid sidan om. Tron är bra och kärleken är bra. Och hoppet, tja. Utan det är glädjen i Herren som bär oss ut i världen. Och det är när vi går ut i världen som vi också möter motstånd. Nu säger jag inte detta för att ni ska få dåligt samvete. För det brukar man ju ofta få när det talas om detta med vittnesbörd. Ja, 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 tänker man. Ja, det får väl bli någon gång. Utan jag vill istället få hjälpa er och mig själv också att få fokus på detta. Att Herre uppenbara himlen i vår gemenskap, i mitt inre, i mitt liv, så att jag får en kraft som driver mig. Uppståndelsekraften som håller mig vaken, så att säga. Och som gör att jag också kan väcka andra till liv. I hoppet är vi frälsta. Och det är i hoppet som vi kan hålla före att denna tidens lidanden väger lätt i jämförelse med det som ska komma så småningom. Hur upplevs då den helige ande? Det är ju ändå grunden för att vi vet med oss att vi har fått den där handpenningen. I själavård är det ju ofta en stor och komplex fråga. Det här, är jag verkligen frälst? Tillhör jag verkligen Herren? Eller är det bara som jag inbillar mig? Det kanske bara är någon sorts känslogrej. Lite masspsykos av något slag eller någon följd av manipulation. Är det äkta vara det här? Håller det att leva på och håller det att dö på? Vi går tillbaka till Romarbrevet 8. Och läser några verser före. 16:e versen, Romarbrevet 8. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Anden vittnar med din ande att du är Guds barn. Ja, gör han verkligen det? Det kanske är det som är inbildningen. Jesus uttrycker detta väldigt, på ett väldigt intressant sätt i Johannes evangelium, kapitel 6 och 44. 43 kan vi läsa också. Jesus svarade: var inte så upprörda. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ingen kan komma till Kristus om inte fadern i himlen drar honom. Och det betyder att din längtan efter Kristus. Ni hörde också, va? Ja. Inga hallucinationer. Det spökar. Ja, vi förstår inte det. Men min längtan efter Kristus är bara spegelbilden av Faderns längtan efter mig. Det är andens vittnesbörd med min ande att jag är Guds barn. Och det, omvändelsen är ju ett mysterium. Från att inte vilja ha med Gud att göra, så vill man plötsligt. Eller kanske lite steg för steg, men i alla fall, det kommer in i ens liv något alldeles nytt. Det kan ju handla om att någon säger till dig att ska du hänga med på en alfakurs? Tja, varför inte? Kan ju kanske vara kul. Men redan i detta varför inte kan ändå ligga en sorts Guds inbjudan, en Guds längtan efter dig och mig. Och den kan sedan få växa. Medvetandet kan få fördjupas på många sätt. Men medvetandet om att jag vill tillhöra Kristus, det är också medvetandet om att jag är Guds barn. Jag tycker det bästa exemplet på vi kanske ska säga så här istället, att många kristna oroar sig för att jag har säkert hädat den helige ande, den oförlåtliga synden. Man brukar säga att jag oroar du dig för det, så har du säkert inte gjort det. Därför att den dag du verkligen har gjort det, så kommer du inte längre att längta efter Kristus. Du kommer inte att vilja tillhöra honom. Det spelar ingen roll vad man säger. Du kommer bara att rycka på axlarna och säga det är fjant det där. Och det bästa exemplet tycker jag är överste prästen Kajfas, när soldaterna kommer springande och säger han har uppstått från de döda. Ja, håll tyst bara så får ni pengar. Han tror alltså på dem, men han omvänder sig inte. Han vet att det är sant, men han tar inte konsekvensen. Han har alltså inte vittnesbördet. Vi ska återvända till Romarbrevet 8 igen och upprepa den 28:e versen. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. NT81 har en helt felaktig översättning. Man har tydligen tänkt så här att så bra kan det ju inte vara. Utan man har skrivit, är det någon som har NT81? Att ja, att nå det goda, ja. Men vad betyder det att allt samverkar till det bästa? Jordbävningar, pest, trafikolyckor, cancer. Ja, det är så här att frågan i alla livets skiften är denna. Kommer det här att föra mig närmare Gud eller bort ifrån honom? Därför glädjen kan få mig att säga till Gud, nu klarar jag mig själv. Hej då. Högsta vinsten på något sånt där 43 miljoners lotteri eller något. Sorgen kan också få mig att knyta näven till Gud och säga att varför tillät du det här? Och så går man sin väg. Men glädjen kan istället få mig att tänka, tack gode Gud. Så att glädjeämnena för mig närmare Herren. Sorgen kan också få mig att tänka att ja, det här tillhör livets villkor på den här planeten. Men jag har ju Gud. Honom kan jag gå till. Honom vill jag gå till. Han är min hjälpare och min räddare. Och då ser vi att glädjen och sorgen kan föra mig närmare Gud. Kan båda göra Gud mera levande för mig, mera realistisk. Tron på Gud kan djupna av både glädje och sorg. Och där är det ju märkligt nog så att sorgen tycks vara den tydligaste drivfjädern. Jag har ofta tänkt på det här som hände i början på 90-talet. När ett trafikflygplan från SAS störtade i Gottröra. 127 personer ombord, alla överlevde. Inga gudstjänster. Något år senare, uppvisningsflygning med JAS 29, eller 39 var det kanske heter jag. Och piloten tappar kontrollen över planet som kunde ha slagit ner i publiken och tagit tusentals människor med sig i graven. Men den slår ner på Långholmen och en människa fick brännskador, vill jag minnas. Och de andra klarade sig. Inga gudstjänster. Sen gick Estonia till botten. Då blev det gudstjänster. Det är på något sätt också så att alla helgons dag firar vi när det är som dimmigast och regnigast och tråkigast och tristast. Mörker liksom kastar sig över en. Då går alla till graven och då går alla till kyrkan. Då kommer man ihåg att det finns ett liv efter detta, möjligen. Något att bekanta sig med och att utforska. Nu kanske vi ska ta den där pausen, för att nu har vi hållit på i en timme i alla fall. Har jag hållit på så att vi går ut och ser vad som finns där ute.